Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Då hälsar vi välkomna till en liten säsongssummering. Vad som kan bli årets sista avsnitt av Öysnack med Sören och Mackan. Vi får väl se om det kommer någon intervju här lagom till jul. Men det är hög tid att summera detta Öysår och detta superettanår som ju har varit, bortsett från att vi inte gick upp, så har det ju varit förträffligt att följa. Och vi har ju ganska mycket att prata om. Vi har ju kvalspel nere i division 1 där vi har två nya lag och två som har åkt ner. Men jag tänker att vi kan väl börja med en kortare summering av den senaste matchen, ÖIS-Vasalund.
Ja, men det är väl där vi ska börja. Det är ju den enda matchen i år som vi inte har gått igenom då. Och det var ju åtminstone tre stycken ska vi säga som avslutade sin tid i ÖIS då, och det var ju inte vilka som helst, utan det var ju tre av de kanske mest legendariska, de största trotjänarna i ÖIS under hela 2000-talet egentligen, som där en bekräftat la skorna på hyllan, Hannes Salin. Precis. Och två stycken, en av dem går till Varberg, Fredrik Andersson, som vi var inne lite på i förra avsnittet där. Och den tredje, Ailton, han får inte förlängt kontrakt. Vi vet inte riktigt vad han kommer att spela. Jag har mina misstankar om att han kommer flytta tillbaka till Brasilien. Men jag vet inte. Det är spekulationer från min sida. Men hur som helst så var det alla deras sista match. Och det föll väl ut ungefär så som man hade önskat. Hannes var inblandad i båda målen. Skapade fram en frispark som Aydin skickade in och blev skytteliga kung. Och sen spelade han fram Ailton till 2-0 målet och Ailton fick göra sitt sista mål i ÖIS. Och Fredrik, visserligen ingen håller nolla i sista matchen, men han höll tätt där bak när Vasalund försökte trycka på lite i slutet. Så klart bra insatser av alla tre i den sista matchen.
Det får man verkligen hålla med om, och lite fint också att Hannes får passa fram till Ailton. Vilket också är det sista målet för säsongen. Så att det finns väl en liten symbolik i det någonstans också. Så att en väldigt fin avslutning. Och lite synd att den inte äger rum på Gamla Ullevi. Men ett skönt avslut på ett år som blev lite vad vi hade hoppats på ett sätt. Naturligtvis så är det vi hoppas på alltid ett allsvenskt avancemang. Men det känns ändå som att tendenserna som har funnits under året har någonstans varit lite det vi velat. Alltså, vi fick ingen bra start alls på den här serien. Vi låg långt nere väldigt länge. Vi låg till och med sist ett tag. Det var en jobbig vår. Och när vi hade gått igenom den våren och liksom låg där nere fortfarande, så sa vi att vi hoppas verkligen att det här nya spelet kommer sitta ju längre säsongen går. Och någonstans så tycker jag att det var det som hände. Och det blev mer och mer samspelt. Vi byggde upp någonting som vi kan leva på ganska mycket under framtida säsonger. Så när det kommer den enskilda matchen så är det också lite av ett bevis på hur vi har utvecklats som lag, tycker jag, den här säsongen. Alltså från matchen mot Helsingborg i omgång 2 i april, där det såg väldigt dåligt ut, till den här matchen som någonstans visar på vårt nya jag. Det är kontrollerat, det blir vinst och det är många gubbar som gör fina prestationer.
Jo, men så är det verkligen. Vi har ju, om vi ska gå in och snacka lite mer om säsongen, så har vi ju, som du säger, gjort en fantastisk resa från första sparken i april till, till nu. Det ser väldigt, väldigt mycket bättre ut nu än vad det gjorde då. Och tittar man på tabellen liksom senaste 15 omgångarna så förlorar vi bara en match. Nu hade vi en jävla otur vilken match det var vi förlorade. Vi kunde tagit vilken annan match som helst om jag skulle fått välja. Men ändå liksom en förlust på 15 matcher. Sen är det ju som vi har varit inne på tidigare, det är lite för många kryss. Men jag är övertygad om att det kommer att bli ännu bättre till nästa år. Och vi kommer att kunna vara med och hota där uppe om en allsvensk plats. Det tror jag, det är min bestämda övertygelse. Och som det ser ut nu också så får vi behålla stora delar av laget och bygga vidare på det. Så nej, jag är väldigt förhoppningsfull inför framtiden.
Det är också av väldigt många olika anledningar. Bland annat som du säger att stora delar av spelartruppen ser ut att bli intakt. Vi har ju skrivit lite nya kontrakt med Andreasson och Lantz nu bland annat. Men alltså, sätter man liksom 14 av 15 sista matcherna utan förlust så indikerar ju det på en fantastisk stabilitet. Och det är också så att hade vi kunnat göra om några av de oavgjorda matcherna till vinster så... För det räcker faktiskt med några så hade vi ju kunnat komma på den här kvalplatsen. Jag menar, det är faktiskt i slutändan bara 7 poäng som skiljer oss och Helsingborg. Och det bevisar ändå att vi faktiskt inte är så långt borta från att vara i finrummet igen. Och med tanke på att det är i alla fall ett ganska starkt lag i Sundsvall som åker upp nästa år. Som ersätts med lag som i min mening inte är lika starka, så känns det som att där stärker vi våra positioner ännu mer. Och sen kommer det ju, det ska vi gå in på senare i avsnittet, men nu har ju Gais åkt ur också och det kommer vi diskutera, men jag tror att det öppnar vissa vägar för oss också. Så att det man kan säga om den här säsongen är att vi har byggt något som jag tror kommer att gynna oss väldigt mycket under 2022. Och det är väl på tiden att det blir topp 2 i ett år med 3 tvåor i sig. Det är ju i och för sig samma för alla, men det är skit det jag är.
Ja, nej, men liksom det känns som att det är på G och det känns som att vi liksom kommer fortsätta ta stora kliv över nästa år. Jag var ju själv på Öjskalan här om helgen och då så Harald Treutinger då som var moderator där, han intervjuade ju bland annat Daniel Paulsson och Fredrik Andersson som nu går till Varberg då, och så Dan Ivarsson och sådär. Och alla de tre utstrålade sån harmoni och liksom att sån tro på det projektet som genomförs i ÖIS och liksom att få dem bara fortsätta jobba som grupp så kommer det att komma resultat så småningom. Och det kan liksom utifrån låta lite sådär att liksom, ja, man kan inte säga att vi vill vinna den här matchen eller vi vill vinna Superettan, vi vill upp i Allsvenskan. Och liksom de står och svarar, nej, men vi vill ha den här processen och så vidare. Men liksom uppenbarligen så har det ju liksom blivit betydligt mycket bättre med det här tänket från april till november, och vad kan då hända från november till november nästa år. Så nej, jag är väldigt hoppfull, och för att citera Fredrik Andersson, ÖIS just nu är ett flygplan som lyfter.
Ja, det är en lite fin metafor, men jag håller ju med dig om det här lugnet. Alltså det är ju något man har egentligen, det var något vi redan såg i april, att det fanns någon slags tilltro från spelarna, även liksom efter förlusten mot Helsingborg. När vi snackade med Sangré så var det liksom, det fanns det där hela tiden, även när vi snackade med Asolaj och när vi har snackat med spelare längre in på säsongen. Alltså, det är klart att spelare kan säga att ja, men det går bra och det är fantastiskt i laget. Men jag tycker att man har känt att de här grabbarna har menat det. Och ju längre säsongen har gått, tror jag, ju större har tilliten till det här nya bara blivit starkare. Och det känns som att det är en viktig grundsten till nästa år också. För att jag menar, den här tron måste ju finnas naturligtvis. Alltså det är ju liksom egentligen det viktigaste av allting. Och om den är så stark och så genuin så är det någonting som också stärker sammanhållningen i laget och som liksom gör de enskilda spelarna och kollektivet starkare. Så att det finns ett självförtroende i ÖIS just nu som egentligen inte har funnits där under hela tiden jag har varit med. Och det, jag tror Fredriks metafor faktiskt kan bli verklighet till stor del på grund av det. Och naturligtvis att vi har väldigt duktiga spelare också, utvecklingsbara spelare. Vi kommer ju att komma in på det mycket snart.
Ja, men alltså, och jag tycker också, liksom min tanke eller liksom min känsla är att vi kommer att få jobba vidare med det här laget. Det är många spelare som liksom är stolta över det vi håller på att göra och liksom vill vara med på resan och stanna kvar. Det är väl liksom den enda som jag spontant kan tänka mig är liksom kanske på väg bort. Det skulle vara Aydin då som har intresse från stora allsvenska klubbar, och det är liksom naturligt med den säsongen som han gör. Men i övrigt så känns det som att liksom alla egentligen i hela laget är väldigt inställda på att vara med på den här resan med ÖIS. Och det känns tryggt att liksom veta att spelare vill stanna. Nu ser vi också både Anton Lantz och Andreasson, båda förlänger. Andreasson på 2 år, Lantz på 1 år till då. Lantz som ju har varit i ÖIS sen 2018 tror jag, så han går in på sin 5:e säsong, men han väljer ändå att stanna här nu under Dan och Johan. Det visar ju på att liksom spelartruppen är nöjda också med det som görs, och det känns tryggt.
Väldigt spännande att Andreasson stannar på det sättet, att han har ju inte fått så mycket speltid under hösten. Nu kom det lite här sista matcherna, men att han ändå har ett sånt förtroende för tränaren att han väljer att vara kvar trots att speltiden ibland uteblir på det sättet som vi kanske vill. Så det är ju fascinerande, och det säger väl också en hel del om att folk inte kräver att spela varenda match liksom för ÖIS för att vara kvar i föreningen. Nu hoppas jag att Anton får göra det, för jag tycker det är en otroligt värdefull spelare. Det har vi varit inne på i varje avsnitt. Men det är spännande och otroligt bra. Och som du säger med Lantz också, alltså, det visar ju att han har varit här så länge nu och vill vara kvar ännu mer. Det visar ju att ÖIS är en förening man vill stanna i. Liksom. Vi har ju ett par gubbar som har varit med ett par år nu. Nu har vi ju till exempel då Ayrton och Fredrik och Hannes naturligtvis som är just veteraner som lämnar. Men vi har ju kvar till exempel Lantz och Paulsson med flera.
Ja, Paulsson är ju uppe på över 200 matcher för ÖIS.
Ja,
han närmar sig den här ÖIS-ringen som Hannes fick. Han får väl ta emot den av Hannes om ett par år.
Ja, just det.
Det får vi hoppas på.
Ja, men det får vi göra. Då kommer vi sitta med ÖIS-flaggan i högsta hugg på Gamla Ullevi.
ÖIS är världens bästa gäng.
Då, Marcus, är det dags för att kicka igång med något som vi har sett fram emot ganska länge nu faktiskt. Det var väl i våras någon gång som vi kom på den här idén. Det är ett nytt koncept, det är ett nytt segment som vi kommer köra i slutet av varje år från och med nu. Det är ÖIS-snack Awards. Och det här blir ju första gången i ÖIS-snacks ganska korta men intressanta historia som vi delar ut dessa utmärkelser. Det är helt enkelt våra priser till spelarna. Priserna består av äran och ja, jag vet inte, vi får skicka
eventuellt en inbjudning till podden.
Ja, det vi får väl se vilket jävla pris. Nej, men priset ligger i äran, och jag vet inte, vi får skicka ett paket med, inte vet jag, godis eller något till spelarna. Det är inte ett löfte, men det kan vi säkert lösa. Ja, så vi har ju ett antal priser och nomineringar och sådär att dela ut. Jag vet inte riktigt hur många vi landar på. Det är väl 7-8 stycken någonting, tror jag. Mm. Och det är lite så här klassiska, du vet. Årets back, årets mittfältare, årets talang och så vidare. Så att det är väl bara att kicka igång med första upplagan av ÖIS-snack Awards.
Ja, men så är det. Det blir lite galastämning här nästan.
Ja, ÖIS-galan slänger i väggen. Nej, men precis. Det kör vi på. Så att vi får väl... Får väl ha lite inlägg på Instagram och så också. Så,
det fixar vi.
Så orkar ni inte höra så kan ni kolla där.
exakt. Men vi kör igång.
Årets målvakt.
Ja, första kategorin. Årets målvakt. Och ja, det är väl snarare en formalitet att vi delar ut det här awardet då. Vi har ju två målvakter i laget. Båda har ju faktiskt stått under året. Robin Wallinder har gjort det bra när han har fått stå, framförallt mot Trelleborg. Han gjorde det bra mot Värnamo också, förutom då den tabben han gjorde. Men matchen efter så gjorde även Fredrik en tabbe då, så det vägde väl upp där. Men det är ju ändå Fredrik som har stått egentligen alla matcher. Så han är väl ganska självskriven som årets målvakt.
Ja, alltså jag menar, står man 28 matcher så är det ju taskigt om man inte får priset. Sen tycker jag, som du säger, att Wallinder har gjort fina insatser och hoppas få se mer av honom nästa år. Det kan ju faktiskt bli så att Robin blir vår första målvakt, det återstår att se. Men Freddan i sitt sista ÖIS-år, i alla fall för den här sessionen, ska ju naturligtvis belönas med det priset. Och ja, det är ju svårt att inte imponera av en säsong. Jag vet att när vi pratade med Danny Ervik så pratade han om att Fredrik kanske rent av var vår viktigaste spelare. Och det fick mig att fundera ganska mycket och faktiskt komma fram till hur otroligt viktig Fredrik är. Så att det är med stor heder och respekt som vi delar ut årets målvakt till honom. Så att, ja.
Ja, han har ju stått för fantastiska matcher och otroliga räddningar.
Många gånger och vinster.
Så även om han själv kanske inte vill erkänna att han har räddat så där mycket poäng, så har han ju gjort det. Så, ja. Så en av Superettans bästa målvakter. Och det visar ju sig nu när han då ska gå in och antagligen då bli första målvakt i en allsvensk klubb som Varberg.
Ja, precis. Tror du att man kan få in någon slags ljudeffekt här på podden, eller? För i så fall kunde vi ju få lite klappande händer eller något nu.
Ja, men det kör vi på. Årets målvakt, Fredrik Andersson. Vi går raskt vidare och rör oss uppåt i planen.
Årets back.
Och nu ska vi dela på det här priset lite grann. Vi har två priser då. Ett för årets mittback och ett för årets wingback, helt enkelt då. För wingbacksen är ju lite av en hybrid mellan en back och en mittfältare, så de hamnar någonstans mitt emellan där. Men vi börjar då med årets mittback. Där har vi haft fem stycken som mittbackar då, som har spelat med fyra stycken som har spelat lite mer. Och då har vi Arvid Brorsson, Jonathan Asulaj, Anton Lands och Marcus Haglind Sangré.
Mm. Vi ska ju komma ihåg det också nu när vi går in på de här lite... Alltså målvakt är vi väldigt överens om, men vi ska säga att... Alltså jag har min nominering, eller vad vi ska säga, min fortsatta nominering, och du har din. Och så ska vi försöka diskutera oss fram till vem som får den. Det kan vi förtydliga lite så här mitt i. Men när det kommer till årets back, eller årets mittback naturligtvis. Vem väljer du att nominera?
Jag väljer att nominera Marcus Haglind Sangré.
Det gör jag också. Så att vi har inte så mycket att diskutera där. Men vi kan väl konstatera att Marcus Haglind Sangré har haft ett fantastiskt första år i ÖIS. Där han har varit ett väldigt, väldigt stabilt alternativ. Och som mittback gjort väldigt många bra rensningar. Väldigt många bra täckningar.
Ja, han har varit... Jag skulle säga att han har varit i princip felfri. Han har inte slått bort många passningar. Han har inte missat. Han har missat någon. Det gör man ju på en hel säsong.
Ja, sådär,
någon tackling, sådär, någon rensning. Men han har framförallt också räddat oss i många viktiga situationer. Jag tänker framförallt på ett friläge där. Första derbyt. När han drar en rush över hela planen. Och vinner tillbaka bollen. Det
ett av årets ögonblick får vi nästan säga. Ja, när det kommer till ÖIS. Ja. Man satte ju hjärtat i halsgropen.
Han är ju också den enda i laget. Och en av 5-6 stycken i hela Superettan som har spelat samtliga minuter. Mm. Och det säger ju sitt.
Ja, bara att spela så mycket som allting. Liksom, det är ju fantastiskt. Alltså... Det är få spelare som klarar den belastningen, och det säger väl en del om hans fysik också. Så att
ja, vi får väl hylla Kim Nilsson där som brukar följa oss på Instagram.
Han
är ju fystränare eller ja, någon extra PT där åt Sangré, och även Robin tror jag också.
Ja, jag tror det. Så shout out till honom. Men det är Marcus som vi ska prata om nu, och då menar jag inte dig, då menar jag Sangré. Som du säger, stabil säsong, fantastisk säsong, inga misstag. Precis det som man vill ha av en mittback.
Precis så. Och jag skulle även vilja lämna ut en guldstjärna också till Jonathan Asulaj, ja. som bredvid Sangré har också varit väldigt, väldigt stabil över hela säsongen.
Mm. Jo, men jag håller med dig.
Ja.
Alltså en riktig tuffing där bak. Som,
precis.
Som inte är rädd att dela ut några saftiga tacklingar. Men som väldigt, väldigt sällan går för långt. Han ligger väldigt fint på den här gränsen. Där man är tuff men inte för tuff. Och det har han behärskat fantastiskt bra.
Ja,
och
när till skillnad från Hannes då.
Ja, Hannes är ett kapitel för sig som vi beundrar när det kommer till det. Men vi ska också rikta lite beröm till Anton Lantz och Arvid Brorsson för fina insatser i rödblått. Vi hoppas att vi får se dem alla fyra nästa år, och det vågar vi väl tro på också.
Mm. Och även Robin Glavak som har spelat några minuter nu på slutet.
Fick ju, och det kan vara en spännande spelare i sin utveckling nästa år.
Mm. Så årets back, Marcus Haglind Sangré.
Årets wingback.
Då går vi vidare, och då är det wingbacks alltså som vi snackar. Och där har vi egentligen tre stycken, och de har vi ju pratat om mycket tidigare. Det är tre stycken, det är ganska hög konkurrens om de två platserna som wingbacks. Och då har vi ju Hampus Dahlqvist, Elias Gustafsson och Anton Andreasson. Tre stycken väldigt, väldigt duktiga wingbacks som alla tre egentligen har fått spela från start i ganska många matcher. Hampus Dahlqvist är väl den som har spelat från start mest, men Andreasson spelar ju mycket i våras och även alternerat lite med Elias här under hösten. Så det är ju tre stycken som definitivt har spelat tillräckligt mycket för att kunna liksom fått visa upp sig och vara med i som en nominering, kan man ju säga. Så ja, av de här tre, vem väljer du som årets wingback? Jag ser på det att du funderar, du tänker så det knakar.
Mm, hade jag haft ett skägg så hade jag dratt mig det nu, så kan vi säga. Ja, det är så svårt. Alltså, jag tycker ju alla tre har varit riktigt, riktigt duktiga, men ska jag välja en, är det blir Andreasson. Alltså, de matchavgörande grejerna han har gjort, till exempel derbyt, han har varit framme flera gånger med fantastiska passningar, han har gjort fina mål och varit en bidragande orsak till att vi har kämmat ihop så många poäng som vi har gjort. Alltså, han har haft förmågan, tycker jag, att komma in och förändra matcher ganska mycket, och det är en väldigt fin förmåga, och han har räddat oss i viktiga situationer flera gånger. Och med all respekt till Hampus Dahlqvist och Elias Gustafsson som har haft enormt bra säsonger, så väljer jag faktiskt att kora Anton till årets wingback. Vi får väl se om vi håller med varandra här.
Ja, alltså jag tycker Anton har gjort en väldigt bra säsong, och liksom framförallt nu på slutet när han har gjort fantastiska insatser när han har kommit in där. Men jag skulle ändå vilja säga att Hampus Dahlqvist har, alltså, han har gjort en säsong där han har startat i princip varenda match och gjort stabila insatser sett över hela säsongen, och även pangat in en 2-3 mål och ett par assist och sådär. Så, och liksom vuxit för varje match som har gått. Så jag tycker att Hampus Dahlqvist, med den liksom, med det i bakhuvudet att han har spelat liksom från start egentligen varje match mer eller mindre, så tycker jag att Hampus Dahlqvist är årets wingback. Men Anton Andreasson har ju stått för en del ruskigt viktiga avgöranden, och det kommer man inte ifrån. Men jag sett över hela säsongen så tycker jag att Hampus Dahlqvist har imponerat lite mer på mig.
Mm. Ja, jag tycker det är ju ett faktum också, Hampus Dahlqvist som alltså den utvecklingen har ju varit så himla rolig att följa, så att man vill ju ge honom priset bara för hans fantastiska utveckling, precis som att man vill ge Elias priset också för hur han kom in så fint i slutet, eller i mitten av säsongen, och gjorde så bra matcher. Men som du säger, alltså, Hampus är fantastiskt bra också. Men jag har faktiskt ett förslag här. Alltså, vi har ju en Instagram och vi har ju följare, så jag tänker att om jag säger Anton och du säger Hampus, så tänker jag att vi låter dem rösta om det här. Och så får helt enkelt våra följare kora årets wingback. Mm. Och vi kan väl faktiskt lägga in Elias som ett alternativ också, eftersom att han har inte varit sämre än de andra liksom. Så att Ska vi göra så att vi startar en omröstning där man kan rösta på alla tre och så får de hjälpa oss att bestämma som följer vår Instagram?
Ja, men det gör vi absolut. Absolut.
Årets mittfältare.
Då går vi vidare till kategorin årets mittfältare. Och här är det ju lite klurigt då vilka som räknas som mittfältare och inte. Men jag har ju ändå tagit fram tre stycken nominerade här. Och då till mittfältare får man ändå räkna Daniel Paulsson, vill jag säga. Så han är en av dem. Sen får vi räkna med Anel Raskaj som en mittfältare helt klart. Och sist men inte minst då Erik Nolgren får man ju ta med som de tre som jag vill nominera då i alla fall. Du kanske tycker Browning, vad vet jag. Men det är de tre som jag tycker är med i den absoluta toppen som har gjort det allra bäst i alla fall.
Mm. Nej, men vi kör på dem. Alltså jag vet vem jag vill ge priset till så att det är Polle. Mm. Och det antar jag är samma för dig.
Ja, det är samma. Paulsson visar ju gamla klasser som han, så som han har spelat nu har han egentligen inte spelat sen efter sin korsband eller sen innan sin korsbandsskada. Så han är verkligen tillbaka på gammal hög nivå och visar verkligen vägen som kapten. Det är en riktigt bra kapten vi har i Daniel Paulsson.
Ja, men en riktig ledargestalt och en alltså den som kanske personifierar ÖIS mest av allt. Alltså det är ju en legend trots att han har stora delar av sin karriär kvar. Och som du säger, fin säsong. Han har verkligen kommit upp i nivå ju längre säsongen har gått på många sätt. Och varit framme och varit stabil. Gjort, egentligen aldrig gjort någon riktigt dålig match liksom. Utan det har varit stabil leverans. Man har vetat vad man har fått och man har många gånger imponerats av det man har fått se. Man har aldrig blivit besviken. Han har övertygat på sig.
Ja, men som du säger, han gör alltid bra insatser. Och han har även stått för en, nu vet jag inte exakt hur många det är, men en 5-6 mål sådär. Och det är liksom, han har bidragit väldigt mycket till laget. Så jag är nöjd med hans säsong. Och årets mittfältare är alltså Daniel Paulsson.
Det är jävligt torra applåder de får här.
Alltså. Ja, men vi lägger in
det. Det får vi hoppas. Annars är det varit jävligt torrt liksom. Årets mittfältare, Daniel Paulsson. Det är lite så här, liksom, så här, det är lite som att du fyller år liksom, och så kommer någon in på rummet så. Grattis, Marcus. Det är liksom så jävla charmigt alltså.
Årets anfallare.
Då går vi vidare till det priset som kanske är det mest självklara priset, bortsett från årets målvakt då. Men det är årets anfallare. Jag vill ju egentligen nominera två stycken här, om man nu behöver nomineringar. Men det är ju Aydin Selkovic och Ailton då. Jag vet inte om vi ska nominera någon mer. Det skulle väl vara om man räknar Herman Sjögrell som en forward då. Som den tredje gubben där. Mm. Men det är väl de tre då, om vi tar med Herman där.
Ja, och svaret är väl helt självklart egentligen. Gör man 18 mål och vinner skytteligan, då ska man ha årets anfallare. Så jag kan väl tala för oss båda när jag säger grattis Aydin Selkovic.
Ja, men så är det.
Ja, nej, men alltså det går ju inte att bortse från vilken fantastisk säsong han har haft Aydin. Alltså, det har varit leverans på leverans på leverans. Det var lite knackigt i början, men när matchen mot Västerås ägde rum och det buades lite, då klev han fram och han tog aldrig ett steg tillbaka. Det är en ÖIS-säsong jag kommer att minnas länge faktiskt. Alltså, vi sa ju det när han kom att det här är en ny gubbe från Lindom, men det kan gå lite hur som helst. Men har vi tur, han kanske kan göra 10 mål, men att han skulle göra 18, nej, det trodde inte jag. Och med all respekt för att jag visste att det var en bra spelare, men vilken explosionsartad utveckling.
Ja, verkligen. Och jag tycker liksom, nu på hösten här så har han verkligen steppat upp när han har fått den här lite mer friare rollen och då har han börjat leverera. Liksom, det var ju ett tag där han gjorde två mål i varenda match. Så nej, det är en fantastiskt värdefull tillgång. Och han vinner ju också årets anfallare och årets MVP i hela Superettan när Discovery summerar säsongen. Så nej, Aydin Selkovic, liksom utan tvekan årets anfallare.
Ja, nej, det finns ju inget att snacka om där. Beundransvärd säsong och kanske egentligen den bästa ÖIS-säsongen sedan Gurra 2018 där någonstans.
Ja, eller Diego 2018 då.
Ja, det är sant faktiskt. Diego var väldigt fast i året. Men det är liksom en säsong det kommer att prata om länge.
Mm. Och det visar ju sig genom att han också har nu väckt intresse från Allsvenskan. Så
ja, med all
vi rätt. Får väl se om han är kvar i januari när försäsongen drar igång. Men vi håller ju våra tummar och tår för det.
Ja, det hoppas vi verkligen. Och sen får vi se. Alltså, gör man en sån säsong så kanske man inte kan räkna som superettaklubb och få behålla den typen av spelare. Men vi hoppas. Och det hade varit en riktig dröm att få se mer Aydin i ÖIS.
Årets under 20.
Då går vi över till ÖIS-snacks talangpris. Och det här väljer vi att ge till spelare som är i föreningen just nu. Och det är ju spelare som är under 20 när säsongen är slut. Och de som vi har nominerat är ju Aydarus Abukar, William Svensson och Robin Glavak. Vem tar du?
Ja, men det är ju, för mig blir det ganska självklart, men vi har inte sett så mycket av Aida. Han skadade sig även om han gav några färgstarka intryck när han hoppade in och fick gult kort på 2 sekunder ungefär.
Ja, det var en jäkla
men han skadade ju sig och blev borta under hösten. Robin fick spela lite granna nu i slutet, så det blir spännande att se vad han kan göra nästa år. Men William Svensson, framförallt under sommaren fick han ganska mycket speltid, så för mig är William Svensson årets talang då.
Mm. Ja, jag håller med dig, det är William för mig med. En ung kille som har blomstrat och tagit plats och gjort sig förtjänt av mycket speltid. Och det blir spännande att följa hans utveckling även nästa år. Så att vi gratulerar William Svensson till årets ÖIS-talang.
Årets mål.
Då går vi vidare. Det blir en jäkla massa kategorier här. Men nu så är det dags då för årets mål.
Mm.
Och där har vi 3 nominerade i detta. Det är Herman Sjögrells frispark mot Brage. Det är Anton Andreassons klicka mot Gais. Och det är Hampus Dahlqvists skott i krysset mot Norrby. Så det är de 3 nomineringar. 3 fantastiskt fina mål som är lite tufft att välja mellan faktiskt.
Mm. Alltså rent symboliskt så väljer jag ju Andreassons mål mot Gais. Men om vi bortser från det rent symboliska och verkligen tar vad som är årets mål, då tycker jag att Hermans frisparksmål är det absolut bästa. Och det är det som någonstans sticker ut, och det är ett mål som man verkligen minns när man ser tillbaka. Det gör man ju med de andra också, men jag tycker Hermans frisparksmål sticker ut.
Mm. Jag tycker faktiskt att Andreasson, för liksom om man ska ta hela liksom inramningen, hela betydelsen av det målet och liksom digniteten på det målets betydelse, så är det faktiskt det bästa målet. Och det är riktigt, riktigt snyggt också. Det är ett skott från långt håll som går rakt in i målet som Mattias Karlsson inte har en chans att ta. Nej, jag tycker Anton Andreasson. Sen ska man ju absolut inte ta ifrån Herman vilket fantastiskt frisparksmål det är. Jag minns vi satt här ute i din soffa här och vi bara häpnades alltså. Och även Dalas mål borta mot Norrby där när vi var på plats. Det var också helt, helt otroligt alltså. Men nej, jag, med tanke på betydelsen av Andreassons mål så är det han som får få min röst där.
Ja, men ska vi räkna in symboliken så är jag också villig att ge det priset till Anton, och det är ju ett fantastiskt mål. Men jag tycker ändå att vi måste återkomma till Hermans mål någonstans och Dalas mål. Alltså, du och jag är ju såna jävla huliganer egentligen. Alltså, blir det mål så sitter vi och vrålar. Men jag minns ju Hermans mål ganska tydligt. Alltså, det blev mål och vi bara satt där helt hypnotiserade av det här målet. Alltså, det var verkligen, det var som att tiden stannade för att det var så jävla snyggt. Men som du säger, alltså rent symboliskt så är ju Andreasson det målet som någonstans har det viktigaste, och det är ju i derbyt och det är det som avgör. Så att det är klart, alltså det är en doja av guld. Det är tre dojor av guld, men det är en som ger oss tre poäng mot Gais också, och det väger jävligt tungt. Så att ja, så är det.
Årets mål, Anton Andreasson.
Årets genombrott.
Då så ska vi gå in på årets näst sista pris, och det är årets genombrott, och det kommer vi ge till en spelare som utvecklades på ett sätt som vi kanske inte var beredda på, som tog kliv som vi inte riktigt hade sett framför oss och öppnade dörrar som vi inte visste behövde öppnas. Metaforerna får tala för sig själva. Och de nominerade i det här priset, det är Erik Nolgren, Hampus Dahlqvist och Elias Gustafsson. Tre spelare som har gjort avtryck som vi kanske inte var de vi hade snackat upp mest i år, men som ändå har kommit att bli oerhört betydelsefulla. Och
framförallt också spelare som inte har visat sig egentligen någonting på den här nivån innan. Många av de andra i laget har ju spelat på superettanivå eller gjort det väldigt, väldigt bra på, och liksom stuckit ut på division 1-nivå och sådär. Så ja, det är liksom tre spelare som inte liksom har gjort så mycket väsen av sig i divisioner tidigare. Även om Elias Gustafsson har varit ordinarie en säsong i Jönköping, så har det liksom inte varit så där. De har inte varit så där jätteuppskrivna innan. Och, så det är ändå tre spelare som går in och gör ett fantastiskt jobb som vi inte förväntar oss.
Nej.
Men om vi går in då på vilka vi har valt, så tänkte jag, Sören, vem har du valt?
Alltså, jag kan ju säga så här, Elias Gustafsson kom in på ett fantastiskt sätt i laget, imponerade jättemycket, kändes ganska given från första gången han kom in och har liksom gett oss ett nytt wingback-alternativ som är jättevärdefullt. Erik Nolgren kom in, vi trodde inte ens att vi skulle få honom i år, men han kom in och dikterade villkoren på mittfältet i flera matcher. Innan derbyt egentligen så visste vi inte ens att han fanns, och sen så kom han in och gjorde det så jäkla bra, så han är ju någonstans hjälten som vi inte visste att vi behövde. Så fantastisk säsong av Nolgren. Men Hampus Dahlqvist, jag tror att mina tidigare ord i podden liksom fyller ut för allt jag behöver säga nu, men alltså sättet han har tagit plats, sättet han har sprungit på, målen han har gjort, assisten han har slagit, från en kille som aldrig har spelat i Superettan innan. Han är en av våra mest betydelsefulla spelare och har haft en utveckling som är så bra att för mig så är han den stora utvecklingen och den stora kometen, och det ska bli så, alltså det är nästan det jag ser fram emot allra mest när det kommer till enskilda spelare, och få se om han kan fortsätta på den här fantastiska resan som han har börjat i år. Så för mig är det inget tvivel, och det kan inte få mig att ändra mig. Hampus Dahlqvist, med all respekt till andra nominerade som har haft fantastiskt fina säsonger, så har han tagit ett enormt kliv. Men med det sagt så tror jag att vi kommer få se Nolgren och Elias Gustafsson bli ännu lite bättre nästa år och lite betydelsefullare, även om de redan idag är väldigt bra och väldigt betydelsefulla.
Ja, men jag är beredd att hålla med dig helt där. Du satte ord på det. Det är liksom, jag vet inte riktigt vad jag ska tillägga mer, utan det är inget snack om saken att Hampus Dahlqvist är årets genombrott på det sättet som han gör säsongen och med de förväntningarna vi hade inför. Man kan snacka om Aydin och han har inte liksom spelat riktigt på den här nivån tidigare sådär, men man hade ändå någonstans förväntningar, för han hade gjort väldigt, väldigt många mål i division 1 och så. Nu ska vi väl erkänna att vi hade inte jättebra koll på vad Dahlqvist har gjort i ettan, men han har liksom inte stuckit ut och liksom skapat rubriker i ettan, men i år så har han verkligen tagit det här steget och lyckats på en superettanivå. Och ja, Hands down.
Ja, ja, men verkligen. Ingen diskussion. Och vi ska säga det att det är säkert vissa som vill att vi ska ha med Aydin här. Men jag tycker att rent statistiskt så hade ändå Aydin gjort ganska många mål förra året. Och där hade vi väl ändå liksom väntat oss lite leverans på ett sätt som vi kanske inte hade gjort av Dahlqvist. Och det var statistik som stack ut för Aydins del, och det var därför vi inte valde att nominera honom i priset. Hade vi gjort det så... Ja, det hade blivit jobbigt. Men jag tycker att när det kommer till ren utveckling så hade Aydin redan kommit en bit i sin utveckling. Han hade redan varit i Superettan tidigare och testat sina vingar. Och Dala var helt färsk och Hampus var helt färsk och kom in och ja, gjorde det jävligt bra helt enkelt.
Mm. Så årets genombrott, Hampus Dahlqvist.
Årets spelare.
Då har vi ett pris kvar, och det är det här som är guldbollen och gärringpriset och hela faderuttan, fast ja, det är Öjsnacks MVP. Alltså årets Öjsspelare, och de vi har valt att nominera är Fredrik Andersson, Marcus Haglind Sangré och Aydin Zeljkovic. Marcus, hur resonerar du och vem har du valt?
Ja, jag resonerar så här att jag tycker att det finns, alla de här tre spelarna har varit väldigt, väldigt betydelsefulla för ÖIS. Jag menar, Fredrik har gjort fantastiska räddningar och räddat poäng som vi var inne på tidigare. Aydin har gjort många mål, skytteliga kung, och liksom har varit väldigt betydelsefull på offensiven, och Sangré har varit väldigt, väldigt betydelsefull defensivt, så som vi också har varit inne på. Alla de här tre har ju fått priser inom respektive position då innan här. Men jag tycker att det finns en spelare som sticker ut lite när det kommer till att göra riktigt, riktigt bra och riktigt, riktigt stabila insatser sett över hela säsongen, utan att egentligen göra några större misstag och liksom göra liksom genomgående bra insatser från första matchen till sista matchen, utan egentligen några svackor i sina prestationer. Och där, jag tror inte att du kommer hålla med mig här, men jag ser bara en spelare som årets spelare i ÖIS, och det är Marcus Haglind Sangré.
Jag håller med dig om vartenda ord du säger. Du summerade bra. Sangré ska ha all cred, men gör man 18 mål, vinner skytteligan, lockar de allra största klubbarna i Sverige och värva en, då för mig är det helt självklart att man ska ha det, med all respekt till Sangres otroligt bra säsong, till Freddans otroligt bra säsong. Det är Aydin för min del. Och du kommer inte få mig att ändra mig. Men samtidigt så förstår jag helt och hållet ditt resonemang. Alltså, 30 bra matcher bakåt, det väger egentligen lika tungt som 18 mål framåt. Så det är en jävligt svår fråga, och det är ju väldigt normalt att man delar ut pris till målskytten här. Men någonstans så tycker jag ändå att Aydin har haft förmågan att vända matcherna och ge oss 3 poäng, ge oss 1 poäng. Sätta oss, ta oss från jobbiga underlägen till att vinna. Alltså det är han som har, någonstans han som har gett det här hoppet, som har tagit oss dit vi är idag. Så att jag säger Aydin, och med all respekt till Marcus Haglind Sangré. Ska vi göra så att du ändrar dig, eller ska vi göra så att vi låter tittarna, eller lyssnarna i det här fallet, rösta om det?
Nej, vi kommer få låta tittarna rösta om det, för jag kommer inte att ändra mig, för jag tycker att Haglind Sangré, visst liksom, det är Aydin som har stått för målen, och det är Aydin som står för de liksom stora rubrikerna, och det blir ju sällan så att man som mittback blir den som liksom får det här liksom i rampljuset, kommer i rampljuset på det sättet. Men liksom, kollar man liksom över hela säsongen och Marcus Haglind Sangrés prestationer, så tycker jag att han är den som står för bäst prestationer genomgående över hela säsongen. Jämnas prestationer, bäst prestationer rakt igenom, utan att egentligen göra några liksom sämre matcher. Det är klart att AFC borta och sådär, det är ingen bra match från någon i laget, men liksom han gör det han ska, och han gör lite till egentligen. han är med i forceringen, så är han med uppe och försöker nicka in en boll och kommer ganska nära på att göra ett mål liksom, och sådär, och han styr där bak, han tar löpningar över hela planen och liksom han är överallt, och han räddar, liksom Fredrik räddar många poäng som blir ganska uppenbart eftersom att han räddar bra skott, så räddar Haglin Sangré många, många frilägen och många, många målchanser. Så,
ja, men alltså det är ju lätt, som vi sa innan, att komma i skymundan som back, för det är ofta så att du gör de här räddningarna lite i skuggan. Fredriks räddningar och Aydins mål, de blir väldigt uppenbara. Sangrés insatser kanske inte alltid syns på samma sätt, även om de är minst lika nödvändiga. Så att, ja, det är upp till omröstning, och vi kastar väl in Freddan också. Så, för han, alltså, han förtjänar liksom inte mindre på något sätt. Så att, in med er och rösta, Öysnack på Instagram med O, för man får inte ö, men det går säkert att hitta. Då tror jag vi gör så att vi lämnar Öysnack Awards, och ni får väl helt enkelt kika in på Instagram när det kommer till de priserna som vi inte riktigt kunde bestämma oss om. Öys är världens bästa gäng, gäng, gäng. Ja, då går vi helt enkelt över till att kolla på tabelläget i stort och diskutera igenom lag för lag lite snabbt. Vi kommer börja på 16:e plats och röra oss uppåt. För ovanlighetens skull så kanske vi inte ska prata allt för mycket om oss själva, utan det blir en liten summering någon minut på varje lag.
Ja, vi pratade ju ganska mycket om oss.
Ja, jag tänker det också. Alltså, det finns inte så mycket mer att säga. Men vi börjar väl nerifrån helt enkelt och kör igång. På 16:e plats har vi ett lag som egentligen varken du eller jag trodde skulle hamna så långt ner. Falkenbergs FF. Rejäl genomklappning.
Ja, men verkligen. De kom ju direkt nedflyttade från Allsvenskan och åka alltså rakt ner i Division 1 igen. Det var ju ganska länge sedan de var nere där. Så, en rejäl missräkning från Falkenbergs sida. Det syntes egentligen från första början. De var riktigt dåliga redan från start. Kom aldrig upp i nivå sett över hela säsongen egentligen.
Nej, alltså de var egentligen längst ner i botten från typ fjärde omgången. Alltså när vi mötte dem, det var ju tidigt på året, då vann de ju i och för sig. Men redan då tror jag de var sist, och vi väntade och väntade på att de skulle resa sig, men till slut, någonstans när hösten kom, så märkte vi att det skulle inte hända. Och det blir första säsongen 2022 utan Falkenberg i elitfotbollen på väldigt, väldigt länge. Så att stort nederlag för dem, och vi får väl se hur deras framgångsmässiga rehabilitering utvecklar sig. Men vi önskar dem all lycka till i Division 1 Södra, denna fantastiska fotbollsliga. Och säger väl på återseende om det vill sig väl. På 15:e plats, en av nykomlingarna som vi var väldigt spända på inför det här året. Och som vi trodde kanske kunde sticka upp lite. Det hände aldrig. Lite samma känsla som för Falkenberg. De var aldrig riktigt med. Vasalunds IF. En förening som det kanske inte har stormat om på något sätt. Men det har varit lite tränarbyten, och det har inte riktigt funkat med någonting för Vasalund, har det känts som. Och det har inte funnits den där stabiliteten som gjorde att man vann Division 1 Norra på ett övertygande sätt 2020.
Nej, men så är det. Vi båda trodde ju ändå lite grann på Vasalund, att det skulle bli ett nytt Akropolis, men de lyckades aldrig få snurr på det där, trots att de värvade och liksom hade ändå namnkunniga namn i laget och sådär. Men
det kom in väldigt många profiler där i början av året. Mm. Och det gjorde ju att spänningen kring laget steg. Men som du säger, det tog sig aldrig riktigt. Och man tappade ju Maj Traore där under säsongen bland annat. Så att avbräcken blev liksom större än nyförvärven någonstans. Så Vasalund är väl en förening som, ja, de har bara gjort två säsonger i Superettan. Senast var 2009, så man kanske inte väntar sig att de tar klivet upp direkt. Men det händer ju ibland, så att vi får väl helt enkelt se hur de går i Division 1 Norra nästa år. De slipper ju möta Brommapojkarna som har åkt upp i alla fall, så det gör väl serien lite
och
lite Dahlqvist. Mer öppen på det sättet. Ja, precis. Och ja, det kommer vi väl till när vi summerar kvallagens år.
Det kommer väl till nu då?
Ja, det gör vi på en gång. Och på 14:e plats i serien, numera inte ett lag i Superettan, Gais. Och det är ju en av, det här är ju en av de sakerna som vi måste prata ut om, Marcus. Alltså, för att Gais är inte ett lag i Superettan längre.
Nej, det är total kalabalik där, ja, på alltså, den andra sidan av den berömda motorvägen. Men nej, alltså de lyckades inte få ihop det. De började ju säsongen ruskigt bra. Hade väl, låg väl i topp efter en 5-6 omgångar, ja. Sådär serieledning alltså. Och Stefan Jakobsson fick liksom månadens tränare och sådär ett par gånger nästan liksom. Sådär. Men sen så fall de pladask och det, de var ju länge med i liksom i striden där, men när det var ett par omgångar kvar så var det klart att de skulle få kvala mot Dalkurd och ja, det gick inte vägen i kvalet och Gais spelar alltså Division 1-fotboll för första gången på, ja, det är nog ännu längre än Falkenberg.
Ja, definitivt. Alltså jag vet inte när det var sist, det behöver vi nog en Google för att komma fram till, men i alla fall kanske 30 år, jag vet inte, det var fruktansvärt länge sedan, men jag menar, alltså bara att vi sitter där och snackar om att det var det här året som Gais inledde så förtroendeingivande, det känns ju som flera år sedan. Jag blir nästan lite förvånad nu när jag kommer på att det var i år. Alltså, det visar också hur mycket som kan hända på ett fotbollsår, att man aldrig ska ta ut något i förskott. Nu menar jag inte att Gais har gjort det, men det är ju helt otroligt alltså.
Ja, men
ja, eller men det, otroligt är det väl inte, men det alltså, vi såg ju någonstans inte det här komma. Vi har alltid skojat om Gais att i år åker de ner och nu blir vi kvar men inte dem och hahaha, men nu har det faktiskt hänt och jag tror att det har liksom skapat någon slags masschock bland alla ÖIS-are och man har ju sett det i rapporteringsgrupper och liknande att det liksom har varit så här lite hata Gais alltid, men nu när de åker ner då har det blivit lite så här, och det förstår jag också, det blir lite delade meningar. Vissa säger att det är positivt och den skaran ställer vi om med lite till, och andra säger att det är väldigt negativt med tanke på derbyintäkter och sådär. Men alltså, när Gais åker ner då går fler Göteborgsspelare till oss eftersom att fler hellre spelar i Superettan än Division 1. Det ger också möjlighet till sponsorer och andra grejer, så att när det kommer till Gais nedflyttning så tror jag att det i alla fall på kort sikt blir positivt för ÖIS.
Ja, men det tror jag också som du säger. Alltså, att Gais åker ner, det gör oss till en attraktivare klubb i Göteborgs fotbollen som du säger. Och det, jag och sponsorer och sådär. Men jag är också inne på att det gör det rent sportsligt bättre, ett bättre utgångsläge till nästa år. Nu vet man ju aldrig hur det kommer gå mot Dalkurd. Men liksom Gais är alltid två matcher som är oerhört tuffa och det spelar ingen roll om vi har varit liksom helt klockrena hela säsongen och de har varit klappkassa. Liksom det kommer ändå vara två matcher som är helt ovissa och som blir av en helt annan karaktär, så som liksom där man aldrig egentligen kan räkna med någon poäng överhuvudtaget. Så att slippa de två matcherna och liksom få matcher som är åtminstone lite mer beräkningla och liksom som är liksom är, ja, som inte är riktigt lika ovissa, det tror jag är en fördel också med att Gais åker ur då, förutom också då att det är ju kul att kunna reta Gaisarna lite.
Ja, det är det, och samtidigt så någonstans man kommer sakna derbyn också. Sen håller jag helt med din poäng där om att det blir två enklare matcher, men det känns någonstans lite så här, ja, det blir inget originalderby nästa år. Och även om jag sitter i varje avsnitt och säger att nu åker Gais ner, hahaha. Så, ja, jag vet inte, det är lite mixade känslor. Men det bevisar ju bara att vi är bättre, så att det är så vi får se det. Och så får vi helt enkelt gratulera Dalkurd till återkomsten. De var borta ett år, men nu är de tillbaks. Men vi ska också gratulera Brommapojkarna och Utsikten. De har vi pratat om i tidigare avsnitt och de är tillbaka i Utsikten. För första gången sedan 2015 kommer göra sin andra Superettan-säsong. Och Brommapojkarna ska väl köra sin klassiska hiss från division 1 till allsvenskan, i alla fall försöka tillbaka efter 2 år tror jag. Så att det är lite storstadslag som åker ner och det är lite storstadslag som åker upp. Ett annat storstadslag som har åkt ner, det är Stockholmsföreningen Akropolis. Ett lag som vi satt och snackade upp som var den i våras.
Mm. Ja, du trodde ju att de skulle kvala, ja, eller något sånt där tror jag. Så där fick du fel om man, ja, säger så. Ja, det var
inte förvånande.
Nej, men de har inte alls imponerat lika mycket. I förra året så gjorde de det ju väldigt, väldigt bra. Men sen värvade ju vi deras lagkapten och mittbacksgeneral Marcus Haglin Sangré, och då gick det ut för.
Det är en stor faktor, jag tror på riktigt.
Ja, men,
det,
alltså, ja, men verkligen.
Helt ärligt, ja. Jag vet inte om det är det som får dem åka ner, men jag tror de tappar många poäng.
Ja, men verkligen. Han är ju, som sagt, enligt mig årets spelare i ÖIS. Så,
där fick vi in en poäng.
Nej, men nej, de har inte imponerat, och de imponerar ju inte alls i kvalet. Skövde vann 3-0 hemma, och sen var det ju, stängde de matchen borta på Grimsta, och det blev 0-0 där. Och Skövde spelar Superettan nästa år. Det blir en rolig bortaresa.
Ja, men iväg till Slätta och kolla lite på fotboll. Det blir spännande. Jag tycker väldigt mycket om Västergötland. Jag har lite anknytningar dit. Så att det ska bli spännande att åka till Skövde och kolla på fotboll. Och det är väl deras första Superettan-säsong, tror jag. Så det är häftigt. Det är ett lag som man har liksom sagt vissa år att ja, men nu ser de farliga ut. Men de har aldrig tagit klivet förrän nu. Så att vi hedrar och gratulerar dem. Så det blir spännande att följa. Och du och jag har ju slått vad om att Skövde kommer åka upp nästa år, bara för att Superettan är Superettan. Vi får se, men vi får väl tippa något av de här lagen som segrar när vi återkommer till våren. ÖIS är världens bästa gäng. Ja, på 12:e plats, Västerås. Ett lag som vi egentligen hela tiden trodde skulle ramla ner. Det gjorde de inte, de räddade sig själva lite i slutet där och hamnade på en 12:e plats.
Ja, de hade en bra form i slutet som gjorde att de klarade sig precis ovanför strecket. Det var ju turbulent under sommaren där Thomas Askebrand fick sparken. Skickade in, vad heter han, Kalle Karlsson från Aftonbladet.
Jajamän.
Och sådär. Och han fick ordning på det till slut där. Men det är ju ändå en besvikelse, får man säga. Jag hade Västerås som ganska högt upp. Och jag trodde att de skulle kunna vara med och hota där uppe. Men nej, det gick inte alls för Västerås.
Det är spännande när journalister tar över lag nu. Nu är ju Kalle Karlsson en väldigt kompetent fotbollstränare. Men vi kanske får se Erik Niva i Skövde nästa år. Och, ja.
Göran Bolin i Gais.
Ja, Sören och Mackan i ÖIS. Nej, det låter vi Don och Johan ha kvar. Vi kan ta valfritt division 7-lag, det är inga problem. På 11:e plats har vi i alla fall ett lag vi trodde mer på. Ett lag som fullständigt klappade ihop under hösten. När de tappade Elias Gustafsson, Jönköping Södra.
Ja, men de Jönköping var ju med ganska högt upp.
Verkligen.
De låg så där en 4-5-6 där tillsammans med Öster, tampades de väl med ett bra tag, men sen började de förlora, det gick lite sämre, och så förlorade de mot ÖIS, och sen så tog de väl inte en poäng på en 5-6 matcher eller något sånt där. Och så vips så var man indragen i bottensidan. Sen så räddade de ju ut det då till slut då. Men ja, det är också ännu en besvikelse då. Det är ett lag som i alla fall på pappret innan var ändå med relativt högt upp.
Ja, men precis. Och det är liksom, jag minns ganska tydligt att det var så här omgång 28 eller något. Så skulle jag bara kolla tabellen. Såg att Jönköping var alltså väldigt nära botten, och jag blev så förvånad så att jag fick liksom extra kolla tabellen, och det säger väl en hel del om deras säsong. Alltså, helt plötsligt så gick man från att vara ganska stabila till att hålla på och åka ner. Så det var oväntat. På 10:e plats, ett lag som vi inte trodde på innan, ett lag som vi båda sa att de här åker nog ur i år, IK Brage, som ändå gör en relativt stabil säsong. De ligger ganska långt nere ett tag, men räddar upp det.
Ja, de räddar ju verkligen upp det med kniven mot strupen de sista 2-3 matcherna. När de låg ju på kvalplats. de abonnerade ju på kvalplatsen egentligen hela hösten, mer eller mindre. Men sen klädde de upp och tog ett par segrar där i slutet. Och det var välbehövligt. Och då kommer de ju på en tionde plats i den här tajta tabellen. Och en tionde plats, det är väl ungefär där man förväntade sig Brage, runt liksom strax över kvalsträcket, eventuellt liksom är med där i botten, men inte så mycket mer än det. Så,
nej, jag trodde på nedflyttning. Men...
ja, men så det är väl där någonstans som i alla fall jag förväntade mig då. Men på nionde plats har vi väl ett lag som vi, ja, inför säsongen, det var väl där någonstans vi trodde dem också, om inte de antingen skulle de vara i mitten, eller skulle de vara längst ner eller högst upp.
Precis.
AFC Eskilstuna, och nu blev det i mitten här en nionde plats. De var ju också indragen i den här bottensidan, men räddade upp det då fram till sista två omgångarna, kändes det väl aldrig riktigt hotat att de skulle bli riktigt indragna i bottensidan där, när de tog någon seger. Men ja, de har också pendlat lite upp och ner under året, men ja, det får väl anses okej ändå att de ligger på en nionde plats.
Ja, detta folkkära lag. Nej, men alltså det känns som att det var aldrig riktigt spännande när det kom till AFC Eskilstuna. De var ganska så stabila hela tiden. De var aldrig riktigt långt nere. Som du säger, de var inblandade i den här kvalstriden. Men det var nästan alla. Eskilstuna var alltid några poäng ifrån hela tiden. Så att de höll liksom ganska stabilt ändå. Men årets superettan-händelse, det får man ändå säga, är när den här ryssen, som jag inte kommer ihåg namnet på, coachade AFC Eskilstuna i 30 minuter.
Mm.
Det är det är nästan årets tränarbedrift. Alltså, det är inte många som har coachat ett fotbollslag. Eller ja, det är många som har coachat ett fotbollslag i 30 minuter. Men det är inte så många som har lagt av efter det. Så årets superettan story får ju nästan gå till Eskilstunas ryske tränare. ÖIS är världens bästa
gäng. Sen har vi oss själva då på åttonde plats. Och det behöver vi väl inte säga så mycket om. Vi har ju summerat vår säsong innan. Det får väl anses OK med tanke på den bedrövliga starten. Men som sagt, 14 oavgjorda matcher är några för mycket för att inte kunna vara med högre upp. Vi är ju till slut bara 7 poäng från den allsvenska kvalplatsen. Så det är ju inte så långt. Och med några fler segrar nästa år så kan vi vara där uppe och förhoppningsvis ta steget tillbaka till fotbollens finrum.
Mm. Och på sjunde plats sitter vi ett lag som vi trodde mycket på inför det här året. Och som vi trodde kanske till och med skulle åka upp, Trelleborg. Och de var med i toppen ganska länge och de slogs om det. Men på slutet så tappade man ifrån. Och man var väl, ja, man var ju ganska nära, men det var aldrig sådär så att vi hade börjat räkna med att de skulle åka upp. Så att ännu en liksom ganska stabil säsong av Trelleborg i Superettan. De har ju haft några år där de har varit längre ner, så att det här får väl ses som lite av en framgång. Det är alltid lite svårt att snacka om de här lagen som är 7, 8, 9, 10. För det är liksom, ja, det är helt okej, men inte så mycket mer. Och det är väl så det har varit för dem i år.
Mm. Ja, men precis. Mm. På sjätte plats har vi dock ett lag som har imponerat i år. De låg länge med hela vägen upp i toppen, Landskrona Boys. Men sen så tappade de lite under hösten här och blev till slut sexa då. Men inför säsongen, de var ju nykomlingar inför i år och det var inte många som trodde på dem. Så de gör ju en stark säsong, får man ju säga, att de kommer sexa, även om de såklart själva då kanske är lite bittra att de inte tog några poäng fler.
Ja, nej, men precis, och vi satt ju och skrattade liksom inför säsongen lite åt dem. Det var det här satsa på, ja, närodlat höll jag på att säga, men man ville ju signa skånska spelare lite ekologiskt sådär, och det hade vi ju lite roligt åt det projektet. Men det fick vi äta upp, för att de gjorde en fin säsong, och precis som du säger så var det ju ett tag man tänkte ska Landskrona bli allsvenskt. Det var många år sedan, riktigt så långt nådde det inte den här gången, men vi får väl se vad de kan koka ihop nästa år där nere i Skåne. På femte plats ett lag som alltid känns som att de är på femte plats, oavsett om det är vinter eller vår eller höst eller, ja, valfri årstid. Alltså valfritt år. Östers IF, de är femma. Skönt att något är som vanligt under coronaåren.
Ja, men precis, Öster som ändå har gjort en stabil säsong i år. Och framförallt defensivt, de är det laget som släpper in minst mål. 26 mål på 30 matcher. Så med den defensiven så har de gjort det väldigt bra. Sen så har de gjort ganska lite mål framåt också då. Men kan de förbättra det till nästa år så kan det gå bättre. Men ja, det känns ju som att Öster ganska likt Trelleborg är ett lag som liksom försöker ta det här steget. Även ÖIS då liksom försöker ta det här steget. Men har legat liksom så här 4, 5, 6, 7 i flera år i rad då. Trelleborg har väl varit lite längre ner och ÖIS också. Men framförallt Öster har ju varit där uppe flera år i rad. Men det känns som att det krävs någonting mer för att de ska ta det här steget upp och vara på en allsvensk plats. Men ja, en helt okej säsong. ÖIS är världens bästa gäng, gäng, gäng. Sen har vi ett lag som imponerar i år. När vi mötte dem borta på Brås Arena, Norrby alltså, det var väl slutet på augusti nästan, åtminstone i början på augusti, då ledde de serien. Sen så blev det ju lite olyckligt där i slutet. Helsingborg fick en tveksamt dömd straff i sista matchen som snuvade Norrby på den allsvenska kvalplatsen, men ja, det är ju bara att applådera Norrby till en fantastisk säsong. De har ju legat i Superettan många år, men de har ju legat ganska långt ner och liksom snarare fightats kring negativt kvalsträck. Men nu är de och fightas kring positivt kvalsträck. Så all heder till Norrby och all heder till deras tränare Mac Lind för ett fantastiskt jobb med Norrby.
Ja, verkligen. Alltså det är en total renovering. Han har tagit ett lag som man kanske aldrig riktigt tror på till att bli ett topplag i ligan och som har varit fantastiskt kul att följa. Värnamo för många är årets skräll. För mig är det lite Norrby, för vi hade så totalt dömt ut dem innan den här säsongen började. Alltså, Värnamo och Landskrona pratade vi ändå att det kunde finnas en uppflyttningseffekt och så vidare, även om vi absolut inte trodde de skulle åka upp. Norrby var vi helt säkra på att de skulle bli stensist, och de är faktiskt, ja, de är ju bara några mål när det kommer till målskillnad från att faktiskt till och med få kvala till Allsvenskan. Så att det är ju den största bedriften i deras historia. Och jag vill också rikta en ursäkt faktiskt till Norrbys alla två supportrar. Jag kallade dem Superettans blindtarm när vi mötte dem senast. Och jag kan nog ändå ta och erkänna att det var ofint. Ni hamnade på en fin placering. Ni är inte Superettans blindtarm bara för att ni inte har några fans. Så nej, grattis. På tredje plats, laget vi trodde skulle... Ja, ett av lagen vi trodde skulle vinna serien. Det var väl två stycken egentligen som vi trodde mycket på. Helsingborgs IF, kanske en av, ja, tillsammans med oss, Superettans mest anrika förening. Kom ju trea, får kvala. 15 av 16 Superettan-lag för 2022 är klara. Det 16 ska ju avgöras. Den här veckan blir det väl. Det är ju Helsingborg och Halmstad som ska mötas i ett kval. Så att det vi kan säga...
De ska mötas i ett kval i snöbollskrig. Jag undrar varför går det så jäkla sent de här kvalen. Sista kvalmatchen är 14 december. Fan, ja, efter tredje advent. Vad alltså, är det här?
Liksom? Ja, det är någon sån här pamp i Allsvenskan som liksom vill kombinera fotboll och julfirande. Nej, men alltså... Att ha det,
då får man ju ändra säsongen till höst och höstvår som resten av Europa i så fall.
Fy fan vad tråkigt. Alltså, tänk höstvår. Alltså, man hade ju bara stått och förfryst fingrarna på varenda match.
Ja, men nu kommer man göra det på de här kvalen. Så vad liksom,
kan man inte bara... Vi ska ju vara jävligt glada att de hamnar i södra Sverige. Fattar man, det var Sundsvall och Östersund liksom. Ja. Jävligt tråkigt. Det blev 10-10. Luleå mot Umeå. Det blev väldigt många mål, för målvakterna frös fast. Nej, men som du säger, det är märkligt alltså. Men Vi får väl se vem som vinner. Det ryktas som att Helsingborgsspelarna kommer att bära skidor under hela matchen. Återstår att se om det kommer att hända. Men vi önskar dem all lycka till, och vi kan väl konstatera att de har haft en bra säsong. Även om
ja,
de inte har räckt
men
hela
lite,
vägen.
Lite besviken sen ja, då. Men de ja, grejer de kvalet, så får man väl säga att det är en bra säsong. För då har de ju gjort det de har velat göra. Nämligen gå upp. Ja. Men löser de det inte så blir det ett år till. Och jag vill inte ha kvar Helsingborg faktiskt. Jag vill att de åker upp. Jag ser hellre Halmstad i Superettan. Det ser jag som ett lättare motstånd än Helsingborg.
Håller helt och hållet med dig. Jag tror det gynnar oss om vi blir det enda rödblåa laget i serien. I alla fall, vi går vidare till ett av två lag som vi vet är uppflyttade, och det är inga mindre än GIF Sundsvall, som väntat får vi väl ändå säga.
Ja, så får vi ju säga. Vi trodde ju att de skulle vara med där uppe. Det var ju de och Helsingborg som vi trodde skulle gå upp i Allsvenskan, och de gör ju det de ska. Inte så mycket mer än det, men de gör det de ska, och de tar andra platsen och är klara för Allsvenskan 2022. En klassisk klubb som går upp igen då. Så det var väl ett par, tre år sedan senast. Så nej, de gör en bra säsong.
Precis, så fint också att vi får ha ett norskt, eller ett norrländskt lag naturligtvis när Östersund åker ur. Så det är kul för Norrland. Så att så är det med det. Och till årets vinnare, hur surrealistiskt den låter när man säger det, så är det ett faktum att vinnaren av Superettan 2021, inga mindre än IFK Värnamo.
Ja, alltså vi har ju diskuterat det där lite grann, att det kan nog vara liksom ändå en större skräll än Varberg och Mjällby. Men efter Varberg och Mjällby så har man någonstans varit beredd på att, ja, men vi har liksom skämtat om det flera gånger, att ja, men det här kan hända liksom igen. Och då känns inte den här Värnamo-skrällen lika stor. Mjällby hade ju liksom haft allsvensk liksom erfarenheter, ja, ganska tätt in på deras, att de åkte ner och sådär. Men jag kollade tillbaka lite också på gamla lag som har kvalat upp till Allsvenskan från Superettan. Och jag skulle nästan säga att Värnamo tillsammans med Varberg då är de två största skrällarna sen Superettan kom till år 2000 då.
Ja, ja, men vi har ju liksom suttit, alltså det har blivit så här, alltså när Varberg och Mjällby gick upp, då började vi liksom skoja om att Superettan är liksom ligan där alla kan vinna. Och det är någonstans inte ett skämt, alltså det känns ju som det. Varje gång man kollar för en ny säsong så är det totalt ovisst, och det är väl lite det som har gjort att vi kanske inte har totalt häpnats av det som har hänt i Värnamo. Så att, ja, det är väl svårt att jämföra dem och Varberg. Det som skulle kunna tala för att Värnamo är en lite större skräll, det är ju att de kom från Division 1. Varberg hade ju mer varit liksom stabilt superettanlag. Men det, alltså, det är ju två gigantiska skrällar. Det är väl typ i paritet med att Serbien skulle vinna fotbolls-VM liksom. Eller att vi, Sverige, skulle göra det. Så att, ja, nej, det är bara att ta av sig hatten och buga. Som Danny Ervik sa, det blir hemmakväll och Larrys i Allsvenskan 2022. Och det känns lite surrealistiskt när man säger också att Varberg, Mjällby och Värnamo är allihop är allsvenska klubbar nästa år. Samt Degerfors också. Det är något jävla crossover-avsnitt här med Allsvenskan och Superettan. Men spännande blir det.
Ja, men så är det. Så är det verkligen. Men det, med det sagt, så har vi ju gått igenom hela Superettan-säsongen 2022. Eller alla lag i alla fall. Och vi har delat ut priser. Och vi har diskuterat ÖIS och så vidare. Och nu handlar det egentligen bara om att blicka framåt mot 2022, kanske blicka bakåt om vi får med någon intervju här under vintern. Men annars så tar vi väl en liten paus fram tills vårsäsongen drar igång helt enkelt. Vi har ju fått våra kvalgrupp, eller våran gruppspel i Svenska Cupen. Det är AIK igen då, AIK, och så för typ tredje gången på 5 år. Och sen är det Örebro och så Eskilsminne. Så det blir kul och det ser vi fram emot under vårens försäsong. Men mer om det då helt enkelt.
Ja, precis. Jag tänker att vi kan ju bara avsluta med att lägga till att Örebro och Östersund kommer spela Superettan 2022 också. Vi pratar ju lite om bottenlagen. Jag tänker vi ska inte fördjupa oss för mycket på dem. De har haft dåliga säsonger nu när de är Superettan. Och vi kommer snacka mer om dem till våren. Men det har varit en rolig säsong att följa. Det har varit jätteroligt att driva podden ännu ett år. Och vi ser fram emot kommande år. Vi tycker det här är otroligt kul att hålla på med. Så att...
Ja, och vi får också tacka alla er som har lyssnat och för all fin feedback som vi har fått från er. Och är det så att ni har några frågor eller liksom någonting ni vill att vi ska ta upp eller någon gäst som ni vill att vi ska ta in, så är det bara att skriva till oss på Instagram eller skicka iväg ett mejl. Det finns här i beskrivningen under hur ni kommer i kontakt med oss. Så det är bara att skriva där om ni har någon fråga. Men ja, annars så ses vi. Vi ses ju kontinuerligt på Instagram där vi fortsätter att lägga upp grejer här under vintern. Men annars så hörs vi väl i januari eller februari igen. Där vi kanske ska gå igenom vilka nyförvärv eller vilka, om någon har lämnat det sådär. Och så kör vi mot 2022 helt enkelt.
Precis. Ja, det låter ju som att vi tar farväl här, men vi ska ju inte vara borta så länge. Det är ju snart dags för Svenska Cupen. Men det blir lite Sören och Mackan.
Ja, med tanke på att Superettan och Allsvenskan avgörs så här jävla sent på året, så är det ju snart dags igen.
Ja, nej, precis, Marcus. Vi får aldrig ledigt när serierna blir så här långa. Men vi avslutar helt enkelt med att säga god jul, god fortsättning, gott nytt år och på återhörande så hörs vi snart igen.
Ha det gött. Hej! Vi är blå och kan andra laget slå. Hej! ÖIS är världens bästa gäng. ÖIS är laget som tar 2 poäng. Nu vi spelar bollen kvitt och rätt. Vi ska vinna lätt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.